Ren och kär populism, ja det sägs det ofta att olika politiska utspel är. Praktexemplet är Donald Trump, vars agerande ofta leder till höjda ögonbryn. Och här i Finland har vi partiet Sannfinländarna, som gärna ofta chockerar när de säger sig tala för folket. Men vad är egentligen populism? Ja, det ska du få reda på i nyhetspodden idag, som du lyssnar på tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt. För den kommande kvarten ska vi prata om just precis populism, och det tillsammans med Ann-Katrin Ljungar från Södertörns högskola i Sverige. Och Ann-Katrin är professor i statsvetenskap och expert på just populism. Hej Ann-Katrin, välkommen.
Ja, hejsan. Tack.
Hör du Ann-Katrin, vad är egentligen populism? Är det bara att chockera medelklassen och allmän god ton, eller handlar det om något annat?
Ja, populism är ju ett omtvistat begrepp, och det har ju också en negativ värdeladdning och kan ofta användas liksom för att beskriva någon som man inte tycker om och vars åsikter man inte gillar. Men när man som statsvetare närmar sig begreppet så måste man ju fylla det med ett precist innehåll.
Ja.
Och jag ser ju då populism som en tunn ideologi. Det är några idéer om den politiska styrelsen. Och det problem man beskriver är ju att politiken har fjärmat sig från folket, den vanliga väljaren eller den vanliga medborgaren eller Svensson som man säger i Sverige. Och populisterna lovar att nu ska de återställa folkstyrelsen, att de ska förbättra demokratin så att politiken överensstämmer med vad folket vill och önskar och deras värderingar.
Mm.
Och när man gör det så odlar man en sån här konflikt mellan eliten, och det kan vara den politiska eliten, det kan vara den ekonomiska eliten eller den kulturella eliten, och folket.
Mm.
Och folket är liksom ett sånt här väldigt öppet begrepp, så det kan ju fyllas med lite vad som helst. Det kan vara medborgarna, det kan vara finländarna gentemot invandrarna, eller det kan också vara den finländska kulturen som ska värnas för den vanliga finnen. Eller det kan vara mannen på gatan, vanligt folk helt enkelt.
Just det.
Folk är mest. Mm. Och då ställer man ju folket på piedestal.
Ja.
De vet bäst, de vet sina intressen, de ska inte uppfostras om att de ska köra, leva klimatsmart eller acceptera homosexuella eller transpersoner och så, utan det är deras värderingar som ska prägla politikens innehåll. Och sen eliten beskrivs ju som egenintresserad, fjärmad från vanligt folk, helt enkelt. De driver sina egna intressen.
Mm.
Och det som de lovar är att nu ska de göra allting bättre. Nu ska de göra en demokratisk återställare.
Ja, just det. Just det här populism, det kommer från latinets populus och just folket som du pratar om här. Men jag undrar, jag menar, vilket folk är det vi pratar om? För att så här, folk tycker ju på så hemskt många olika vis.
Det är ju därför populismen kan förekomma i så många skepnader.
Ja.
Populismen står ju inte på egna ben, utan den måste kombinera sig, gifta ihop sig med andra ideologier. Och idag så ser vi ju populismen framförallt som högerpopulism. Och då tänker vi ju på de här högerradikala populistiska partierna som är mot invandring. De värnar traditionella värderingar och normer om familjen, om sexualitet. De är för högre straffsatser vid brott. De är kritiska till främmande kulturer.
Mm.
Men populismen kan ju också gifta sig tillsammans med vänster.
Okay.
Då är det ju inte den här nya konfliktdimensionen, den här sociokulturella, utan då är det den traditionella socioekonomiska konfliktdimensionen som populismen mobiliserar. Och då vill man ju ha större jämlikhet. Man är kritisk till kapitalism, man är också anti-imperialistisk, det vill säga mot USA och västvärlden.
Mm.
Och i Finland har vi ju haft en annan historisk populism, agrarpopulismen, bondepopulismen. Så populismen, det här folket kan ju se olika ut beroende på vilken ideologisk idévärld den kopplar ihop sig till.
Just det, så populismen kan inte stå på egna ben?
Nej, den behöver hjälp. Och det är ju därför populismen är så framgångsrik, därför att det här folket kan vara lite vem som helst.
Precis.
Folket kan ju vara både det som vi kallar demos, den demokratiska gemenskapen, etnos som är den etniska gemenskapen. Eller sen kan det vara då liksom vanligt folk. Folk är mest alltså de som inte tillhör den kulturella eliten eller den ekonomiska eliten. Eller vilken elit man målar fram. Så det är ju därför populismen kan vara så framgångsrik. Det finns många olika verktyg man kan plocka upp från sin verktygslåda beroende på den politiska kontext man verkar inom.
Precis. Men hör, varför är populism så problematiskt?
Populismen, det har ju varit en stor fråga i och med att de här partierna har etablerat sig i våra partisystem under de senaste 20 åren. Är det ett hot mot demokratin eller kan de vitalisera demokratin? De lovar ju att de ska vitalisera demokratin. Och populismen kan ju ses som ett symptom på att de etablerade partierna i någon mening har misslyckats att representera många väljare. Men om man kan ju säga så här att populismen kan ju koppla sig både till, den är inte antidemokratisk i sig, alltså man kan säga att populismen per definition tillhör liksom den är extrem, att de vill ersätta demokratin med en annan styrelseform. Men de är ju kritiska till den liberala demokratin. Det kan ju ligga nära då att vissa populister rör sig i en auktoritär riktning i och med att de är kritiska till den liberala demokratins förutsättningar, och dit hör ju då till exempel fria medier som kan granska politiken, och där ser vi väldigt tydligt i Europa Orbán som har då begränsat medias arbetsmöjligheter och gynnar då media som är lojala mot honom. Också när det gäller för domstolarnas tillsättning av domare, att de blir politiserade. Och till exempel Trump, jag menar, han har ju i sitt program då, nu inför om han vinner presidentvalen, är ju att tillsätta politiserade tjänstemän, alltså som är lojala mot den politiska makten, och inte tillsätta tjänstemän på meritokratiska principer, alltså sådana som är oberoende i förhållande till de som äger den politiska styrelsen just då.
Just det.
Så att det finns liksom en sån här liten, och det är ju en diskussion när populismen går i en mer auktoritär riktning. Vi ser ju det också tydligt hos Trump, jag menar, börjar ifrågasätta valen, valresultaten, och jag menar det är ju tydliga exempel att man inte accepterar de demokratiska spelreglerna. Nej.
Inför det amerikanska presidentvalet, som ju bara ligger 2 veckor framåt i tiden, har mycket fokus legat på Donald Trump. Han anses ju vara en mästare på just populism, det vill säga han vägrar låta som en klassisk politiker. Och som så många andra populister så uttrycker han sig ibland fyndigt och på ett sätt som vi inte är vana vid att höra.
Oh, I know, you're a tough guy, Jeb.
And we need to have a leader that is principled. You're never going to be president of the United States by insulting your way to...
Relative to what we're going to do with more border patrol and more... asylum officers.
President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look,
it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country.
Yeah. Because you'd be in jail.
Secretary Clinton.
Och det här verkar fungera. För om bara ett par veckor kan han väljas till USA:s president för andra gången. Men Ann-Katrin, hur ska vi se på det här med att populister ofta har ett sinne för humor och kan uttrycka sig på ett roligt och ganska fräckt sätt? Är det så fel det här?
Nej, men politik har väl alltid präglats av konflikter, och det är ju också vanligt att de här gamla populisterna vi känner, jag menar Veikko Vennamo var ju ett tydligt exempel på Timo Soini, Jean-Marie Le Pen, de är ju väldigt... De har ett polariserande språkbruk. Jag menar, man har man spelar på att det finns en konflikt. Saker och ting är svart och vita. Det är ont och gott. Mm. Så att det skapar ju en väldigt skarp retorik som man vinner väljare på. Så det kan man väl säga är ett av populismens kännetecken.
Jag tänker just den här känslan att man säger sånt som man inte egentligen får säga. Att någon sätter i halsen då liksom ur etablissemanget. På sätt och vis så är det ju så att politiken inte är tråkig när du har ett gäng som håller på så här. Och då tänker jag att det är liksom ändå bra på något vis som folk, vet du, engagerar sig. Vi har en massa mainstream-politiker som då försöker popularisera sina budskap så att folk förstår. Jag far efter det här att förklara det man vill för folket och hur man lyckas engagera människor.
Absolut, alltså, jag menar, populismen kan ju vara någonting som engagerar folk både för populisterna och emot populismen. Så på det sättet kan det ju vara en vitaliserande kraft, och det kan också göra så att man inkluderar personer som annars skulle ligga på sofflocket och inte gå och rösta och så vidare. Mm. Det har man ju framhållit som en av populismens positiva effekter på demokratin.
Mm.
Men det är just förstås som är problemet idag. Mm. Att vi ser att populister, det finns så mycket lögner i politiken. Vi pratar om fake news och vi ser Trump som bara säger och saker, säger saker som är helt osanna.
Precis.
Och det blir ju ett problem när politiken präglas av, det spelar ingen roll vad man säger, det finns ingen sanning. Och då kan det är ju inget underlag för att göra politik i termer av konkreta politiska beslut som kan vara rationella. Utan det handlar ju om att mobilisera människor. Det kan ju också handla om att skapa tvivel och osäkerhet.
Mm.
Om väljarna ser att populisterna säger att de övriga partierna ljuger. Men sen så ljuger populisterna själva. Vem ska jag tro på? Vem kan jag lita på? Och det kan ju också bidra till att man struntar i politiken. Man säger att jag kan inte lita på någon. Så det här är ju någonting som man har börjat uppmärksamma mycket mer. I synnerhet nu då med Trumps helt uppsåtliga och flagranta lögner. Att vilken effekt det här får för politiken och för väljarnas engagemang.
Mm, precis. Tycker du att populism är farligt?
Det beror på. Alltså, jag menar, om populismen blir auktoritär, alltså, som till exempel vi ser på Orban, vi ser Donald Trump, vi har ju också sett Erdogan i Turkiet, så då har den ju ett frö till en auktoritär politisk ordning, och då blir den farlig.
Mm.
Jag tycker också populismen är farlig i den meningen att man lever, man kan sprida lögner och man sprider intolerans i sitt samhälle. Så på det sättet så finns det ju många negativa aspekter vid populismen som man behöver vara uppmärksamma på. Men populismen kan ju också ha den här positiva kraften. Om man tänker historiskt så har ju populismen varit en demokratibefrämjande rörelse. Till exempel i USA. Nu talar vi om 150 år tillbaka i tiden. Men även om man tänker i vissa u-länder där bondepopulismen har varit aktiv, så har den ju kunnat mobilisera fattiga väljare till att främja sina egna intressen och att engagera sig i politiken.
Ann-Katrin, vad är det riktigt som behövs för att populismen ska trivas och frodas?
En förutsättning för populismens framgångar är ju att det finns ett misstroende mot de etablerade politikerna.
Mm-hmm.
Väljarna tycker att politikerna har svikit i sitt uppdrag att representera dem. Det handlar ju om att det finns ett grundläggande misstroende mellan väljarna och politiken.
Just det. Så det är liksom så vi ska tolka då, ska säga, Sannfinländarnas och Sverigedemokraternas segrar, eller Orban i Ungern och Kickl i Österrike eller Trump i USA. Är det liksom en äkta folklig rörelse nu som vill förbättra demokratin, eller är populismen ett hot mot demokrati?
Ja, alltså de här populisterna, det är ju inga underifrån växande rörelser, utan det här är ju ofta färgstarka, karismatiska politiker som har kunnat etablera en nisch. De har ju etablerat en nisch med nya politiska frågor, till exempel. Tidigare så var det ju i Norden socioekonomisk vänster-höger frågor som var de viktigaste för väljarna. Nu är det ju nya frågor, framförallt då migrationen som har blivit allt viktigare, och där har ju de populistiska partierna varit med och drivit den frågan. Och man ska ju framhålla att idag så är ju de högerradikala partiernas politik det nya normala. Jag menar, både konservativa och kristdemokratiska partier sitter i regeringar med de här partierna, de driver en mycket mer invandringsrestriktiv politisk linje än tidigare. Så att, och har också sällat sig till de högerradikala populistiska partiernas problembeskrivningar. Att vad är de stora hoten vad är de största problemen i våra samhällen idag? Så att jag skulle säga att det är ju inte bara de här partierna som i någon mening kan hota eller förändra våra samhällen, utan det är ju också de etablerade partierna nu som mer eller mindre har anammat deras politik i de högerradikala partiernas allra viktigaste frågor.
Tack för den här analysen, Ann-Katrin Ljungar.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Susanna Sjöstedt. Och Nyhetspodden gör vi varje vardag just för dig. Så lägg gärna till oss på din lista på arenan så missar du inga avsnitt.